Välkomna till Slaget efter 12 den här fredagen. Mitt namn är Bettina Sågbom. Organisationen BirdLife, så de publicerade igår en omfattande rapport om fågelbeståndets tillstånd i Finland. Och det är nog rätt så beklämmande läsning det här som står i den här rapporten. Antalet hotade arter var vid millennieskiftet 72 och nu är det 121, alltså 121 så här rödlistade arter. Och idag så ska vi fråga här vart de här fåglarna försvinner och om det är någonting vi kan göra för att vända den här utvecklingen och vad är det då i så fall. Jag har med mig sällskap här i studion av en bekant röst för Vega-lyssnare, Jörgen Palmgren. Välkommen.
Hej, tack, hej.
Ornitolog och en bekant röst från Naturväktaren. Mm. Ja. Vad betyder fåglar för dig?
Så det är nog väldigt mycket.
Det är det du är allra mest
Det är det jag håller på med.
Ja. Ja. Välkommen, Jörgen. Sen har jag här också med mig specialforskaren Andreas Lindén, jobbar vid Naturresursinstitutet. Välkommen.
Tack.
Jag ställer samma fråga till dig. Vad betyder fåglar för dig?
No, det betyder det mesta. Mm. Jag jobbar ju med fåglar, delvis också med däggdjur, men nu går ju en hel del av fritiden också till.
Om vi kortar ditt jobb, på vilket sätt när du säger att du jobbar med fåglar, vad är det du gör exakt?
Jag följer med stammar till det här. Mest håller jag på med analys av insamlade material för att kolla hur de här trenderna ser ut.
Mm. Välkommen också du.
Tack.
Och det där Annika Forsten är med oss per sån här datalänk. Välkommen Annika.
Tack.
Du är också sån här ivrig ornitolog och har följt med fågelliv hemskt länge.
Jo, jag skulle mer kalla mig fågelskådare, men det där jag har är speciellt intresserad av sträckfåglar, alltså fågelsträck och att räkna fågelsträcke. Och det har jag gjort i 40 år. Och det där, nu för tiden så räknar jag mest i Estland. Estlands nordvästra spets är en av Europas bästa platser för fågelsträck. Där flyttar varje höst över 2 miljoner sjöfåglar. Och där brukar jag stå största delen av hösten och det där en del av våren också.
Mm. När du säger fågelsträck så nu ska vi vara måna om det att det finns folk som lyssnar säkert som inte vet vad man menar när man säger fågelsträck.
Ja, det är alltså när fåglarna flyttar och de flyttar ju söderut på hösten och sen norrut igen på våren.
Ja, så då man räknar alltså då den här flyttrörelsen så att säga.
Precis.
Ja. Jag tänkte börja så här att ni hörde om det här BirdLife, en sån här riktigt omfattande rapport om fågelbeståndets tillstånd i Finland. Och faktiskt, om vi går bara 20 år tillbaka i tiden så är ju den här förändringen helt otrolig. Vid millennieskiftet 72 sådana rödlistade arter och nu finns det 121. Det låter för en lekman som fruktansvärt mycket på 20 år. Vad säger du, Jörgen Palmgren?
Nu är det mycket om vi relaterar det till antalet fågelarter som häckar i vårt land som är bara 250. Alltså hälften av arterna är ungefär på något sätt hotade.
Hälften, det är faktiskt en stor siffra.
Det är
siffra.
Väldigt mycket.
Ja. Vad det där, det görs ju då sån här, det görs den här röda listan just över hotade arter och nu säger man i alla fall att det här är den mest omfattande listan som man har publicerat som enbart alltså gäller fåglar. Vänder mig nu till dig Andreas Lindén här. Är din reaktion samma som Jörgens här att det är en massiv förändring det här?
Jo, nu tycker jag det att det, nu är det så illa som det låter.
Mm.
Fast det skulle man ju kunna påpeka att alla arter som är rödlistade är inte utrotningshotade. Nej, bara en del av dem är, och där i rödlistan har vi med då, de som är liksom på gränsen.
Men kan du gå igenom de här indelningarna så att folk vet vad det gäller?
Jo, alltså det finns, fast jag kommer inte ihåg vad alla de här kategorierna heter på svenska. men det här, det finns en sån kategori som är att inget hot överhuvudtaget, least concern på engelska. Och sen near threatened betyder att den är nästan hotad.
Mm.
Eller på finska silmällepidetta. Vi säger att det är värt att följa upp. Och de är med på rödlistan. Men då finns det redan någon orsak till att följa upp dem. Det vill säga att man har påvisat att de håller på att minska. Men de kanske inte har minskat så mycket. Att de fyller de kriterierna som har ställts för utrotningshotning.
Mm.
Och sen finns det olika kategorier för de som faktiskt då är utrotningshotade. Att det är vulnerable, endangered och critically endangered.
Mm. Sårbar.
Sårbar tror jag är vulnerable och det här.
Ja,
där är kanske speciellt på finska så konstaterar jag något att det är lite kanske just den här endangered, så den är erittäin uhanalainen. Så det låter ju nästan som den där ännu värre klassen, men critically endangered sen äärimmäisen uhanalainen.
Ja.
Men det värsta är ju de som har försvunnit. De finns ju också med.
Det finns, det,
som ja. Helt har försvunnit.
Ja, precis. Ja.
Som till exempel?
Gyllensparv.
Mm. Ja. Har du sett gyllensparv?
Jo.
När såg du senast gyllensparv?
Ungefär 20 år sedan, eller 25 år sedan.
Mm.
Den häckar ju i det där Bottenvikens kust och norra Karelen. Det var väl var det flera hundra par än på 80-90-talet.
Mm.
Men så började en sån här otroligt snabb nedgång i antalen av. Så har den varit borta.
Vad säger du, Annika? Har du också sett till exempel den här gyllensparven som Jörgen pratade om?
Jo, jag lyckades också se ett antal då på 80- och 90-talet. Och det är just det som är så skrämmande, hur snabbt den här förändringen har gått. Att under vår livstid så har det hänt väldigt mycket. Väldigt många arter har blivit mycket, mycket sällsyntare och svårare att se. Och också landskapet har förändrats otroligt mycket. Kärrorna har försvunnit och skogarna har försvunnit och har huggits ner och det där. Bebyggelsen har ökat. Det är en helt otrolig förändring på så kort tid.
Nu betonar man ju nog alltid att i Finland så växer skogen mer än den avverkas och allt det här. Och nu nickar Jörgen åtminstone här. Så många har säkert svårt att få det här att hänga ihop. Vad med liksom... Kan du fördjupa det här, Jörgen?
Jag kan nog inte så hemskt bra, men nu har jag ju...
Är det liksom fel sorts skog som...
Anamma den här informationen, det är just det som...
Då talar man om mängden virke kanske snarast. Och, och sen när man talar om klimatförändringen så då talar man om de här kolsänkorna. Hur mycket kol binds i virke.
Mm.
Och det är en helt annan fråga än hur mycket vi har sån skog som man skulle kunna kalla som liknar en naturlig skog. Och det här, och till exempel mängden dött virke som vi har i skogen. Och hur fältskiktet ser ut. Och finns det örter och mossa och sånt? Eller ser det mer ut som en trädåker? Var det finns bara träd. Och allt annat är någonting som stör träden för att växa bättre.
Det var sagt med lite ironi det där tror jag.
Ja,
det,
förstås, ja.
Annika Forsten, du ville säga någonting.
Jo, alltså det är ju så att det är de här gamla skogarna huggs ner. Alltså när skog blir över 100 år så då praktiken så försvinner den. Och sen blir det ju inte skogar som får bli så gamla som 100 år mera om inte det råkar vara på ett skyddsområde. Att sen huggs det ju ner med jämna mellanrum och det är ju just unga träd sen som växer kanske lite bättre som det finns i de här skogarna och som växer. Men det blir ju inte en naturskog någonsin på nytt i praktiken. Och det kommer ju inte, det försvinner ju den här, hela den här balansen. Det försvinner ju alla djur, alla kryp, alla fåglar från en sån här skog när den huggs. Och sen alla andra skogar huggs runt omkring den också. Så då försvinner ju allting. Och det kommer ju inte tillbaka någonstans ifrån när det inte finns i närheten mer än någon riktig skog. Att skulle det finnas en sån regel till exempel i Finland att man får inte hugga mer än en tredjedel av en skog. En tredjedel måste alltid vara i 150 år gammal. Och sen först när följande skogsområde som då finns där i närheten har blivit så gammalt, då får man hugga den där en del. Men man borde alltid ha till exempel en tredjedel. Sånt system har det i södra Indien till exempel. Och då skulle det fungera mycket bättre. Men nu går det ju så att ett efter ett område så huggs bort och sen det som finns kvar så är kanske sen en 50 års gammal skog. Som i praktiken är just en sån här trädåker som Andreas nämnde.
Det låter lite tröstlöst nu det här. Jag sa till er i telefonen att jag tänkte att man skulle kunna försöka på något sätt vrida till någon positiv möjlighet här. Att det kan ju inte vara så att loppet är kört, att det inte finns någonting man kan göra. Eller kan det vara just så trist att det for redan det här tåget? Eller? Kan vi vända den här utvecklingen på något sätt? Vad säger du, Andreas?
Nej, jag tror att loppet är kört. Man måste ju kanske använda som baseline det vad nu är. Mm. Att för en del arter är säkert loppet kört, att vi får ett liksom lika täta stammar som vi hade till exempel 100 år tillbaka. Men det kanske vi inte liksom ska sätta som mål heller. Utan det som man ofta talar om är ju att stoppa biodiversitetens nedgång. Och ett mål som det var ju att stoppa det före 2020. Så där har vi grovt misslyckats.
Det missar vi redan, ja.
Det missar vi, ja. Och det bara accelererar. Så där, det är åtminstone entydigt där.
Mm.
Men det här... No, men det finns säkert mycket man kan göra. Och om man nu talar om skogsbruk, så nu finns det ju också skonsammare metoder som har utvecklats. Till exempel att inte kalhugga, utan ta lite åt gången. Men det är ju mycket politiska krafter och intressen sen bakom det. Vill folk göra det sen om det inte är ekonomiskt lönsamt till exempel. Och där,
det är känsliga frågor varje gång det här tas precis, på tal.
Man förstår ju att det finns känslor. Olika intressen och att alla inte är intresserade, så intresserade av att skydda fåglarna eller annan biodiversitet att de skulle vara färdiga att göra något som inte är lönsamt för dem. Sådär. Men där tror jag att beslutsfattarna igen kan liksom...
Birdlove sa nu igår i samband med att de offentliggjorde den här undersökningen, eller de har sagt i samband med den, att de kräver att allt politiskt beslutsfattande görs på det sättet att man också tar hänsyn till biodiversiteten. Nu talar man mycket om att man ska ta hänsyn till klimatet nog när man fattar politiska beslut, men att den här biodiversiteten släpar hela tiden efter. Håller ni med om det, att det är en lucka här? Vad säger du, Jörgen?
Nu är det. Stämmer det där att biodiversiteten borde hänga med hela tiden. Och det har nog liksom hamnat på skymundan av klimatsmarta lösningar.
Vad skulle det innebära om man säger att man ska ta den i beaktande när man fattar politiska beslut?
No, man kunde ju till exempel göra en sån sak här i städerna till exempel. Så ser man ju att det byggs nytt hela tiden. Och ofta byggs envåningshus, till exempel stora marknader eller den typens hus. Och så huggs det ner skog för, det här, för att ge plats för det här. Man kunde ju sätta ett mycket högre pris på den här skogen. Och så kunde man se att det är inte okej att bygga envåningshus. Man kunde ju ha flera sådana här stora varuhus på varandra istället för att alltid tömma en tomt på skog för ett nytt hus. Om man till exempel kör längs Hangövägen så ser man bra det här just nu i Esbo och Tyrslätt, att det försvinner hela tiden mer och mer skog, liksom helt i onödan. För det kunde göras på ett annat sätt. Men det kräver ju en liksom tråd av lösningar för att tvinga beslutsfattarna att ta hänsyn till sådana här saker. Och det där. Också med skogen så där finns det sånt som man kan göra själv är ju till exempel då att försöka påverka sina politiker till exempel i det parti som man stöder, att de ska tänka mer på sådana saker. Och det som man också kan göra är att man kan kontakta de som har ansvar för grönområdena i städerna till exempel och berätta att det finns också folk som har den åsikten att skogen ska bevaras i naturtillstånd. Att nu har de här grönområdesansvariga väldigt mycket den inställningen att de försöker ha en sån här frisk skog som kanske producerar just ved. Men det är ju inte det man skulle behöva en sån här grönområdesskog till, utan det skulle vara mycket bättre om det skulle vara naturskog. För att det är väldigt viktigt för exempel barn att få en sån här bra bakterieflora. Och de här mikroberna i skogen är väldigt viktiga och det borde finnas skog nära alla barn som de kan gå och leka i. Det här är liksom väldigt viktigt och som det nu är så försvinner de. Och jag har hört av en sån här ansvarig inom det här grödområdet att det finns folk som ringer och säger att det är skräpigt i skogen. Men det här är ju en sak som man liksom, det är ju inte som relevant där, utan därför så är det viktigt att också folk som har andra åsikter kontaktar dem och berättar hur de vill ha de här sakerna. Att de inte bara brygger stora vägar och stora broar i de här skogarna och skogen själv försvinner. Och de är också väldigt oroliga för att träd faller på folk. Att om ett träd blir gammalt så huggs det per automatik ned, även om det skulle vara friskt och även om det skulle stå långt inne i den skogen också. Det är också väldigt sorgligt och där också kan man försöka påverka.
Mm. Vad tänkte ni om de här metoderna som Annika här nu lyfter upp som, sån här, som låter som lite enklare lösningar?
Ja, alltså jag håller med Annika att man ser just i det där. Jag pratar nu om kommunerna här i huvudstadsregionen ja. Där jag bor. Så man ser just det här att skogarna städas, att det ska bli liksom parker. Men det sker nog inte riktigt på alla ställen. Att det finns såna ställen där man har lyckats med en annan metod. Eller ett annat sätt att behandla skogen. Till exempel vid Älfvik i Esbo.
Mm.
Så där får de här döda träden, de får stå ganska länge. Så kan en del kan nog falla sig själv, men en del fälls också just för att undvika det här att det sker något olyckor. Men där liksom någon, alla tycker inte på samma sätt, men där vilar ögat i den här stora träd, både levande och liggande och olika förmultningsstadier, olika arter, olika trädarter. Så fick också buskskikte där och det är liksom ett paradis.
Mm. Och det märker man ju också i Älfvik om man går upp till exempel på vintern eller hösten så har man bra chanser att hitta många arter hackspett som kanske inte häckar där men övervintrar där. Så det hör ju till de bättre ställena för det. Och det direkt korrelerar förstås med den här mängden död ved.
Just det.
Och mat för dem. Mm.
Ja, varsågod Annika.
Det tycker jag skulle vara väldigt viktigt att folk skulle ta sig ut i de här riktiga naturskogarna. Som till exempel Välvik, men också större sådana som kanske ligger lite längre bort. Och verkligen bekanta sig med hur en naturskog ser ut och hur fantastisk den är. Ofta säger skogsbrukarna att ja, man kan inte röra sig i en naturskog för den är så tät. Det är den inte alls. I en naturskog ligger kanske hälften av träden nästan på marken. Och det går lätt att se och röra sig i den. Man får kanske stiga över någon stam, men det är liksom inte, den är inte tät. Och jag tror att den orsak till att det har gått som det gått att folk vill ha det städigt och så är att de har liksom inte, folk vet inte mer hur en riktig skog ser ut för det finns liksom inte här i närheten. Att det tycker jag är väldigt viktigt att både ta med barnen och själv faktiskt bekanta sig med de här riktiga skogarna så att man vet vad man talar om, man kan skilja det från en trädåker.
Mm. Du sa till mig, Annika, när vi pratade i telefon igår om det här så sa du att du sörjer ofta själv bara det som du ser från ditt fönster att som sker.
Jo, här på mitt område när jag flyttade hit för 20 år sedan i Esbo så fanns det säkert dubbelt mera träd. Först kom staden och ville städa lite här i skogen. De tog bort alla blandträd för de tyckte att det skulle vara bara tallar. Och sen kom de och städa bort alla. Det fanns många hundraåriga granar här. Och de städades alla bort för det fanns ju risk att de skulle falla på någon. Och sen kom husbolaget och tog bort träd som någon inte ville ha på sin gård. Till exempel de mot mig som ville ha bort två fantastiska fågelträd för att de skräpa. Och sen tog de bort lite andra träd också för att det nu störde någon i husbolaget. Plus att de måste ta bort kanske något träd för att man skulle gräva upp några rör här och där. Och sånt här. Och sen till slutsumman är det att det är ett väldigt mycket mindre fåglar. Det är bara lite mesar och kanske någon koltast. Och all den här variationen som fanns, den har försvunnit. Att jag tror att det går så att när man tar bort hälften av träden så förlorar man ungefär 90% av variationen, fågelbeståndet, tyvärr.
Är det så drastiskt, vad säger du Andreas?
Ja, kan det ju vara, det beror ju säkert på vad man pratar på stället. Men det här, det var jag tänkte på mer om det här med genomgående. Hur man genomgående kunna göra någonting, så jag tycker just när vi skriver hela att det här var nu bra exempel på just specifika sätt som man kunna skydda nu till exempel skog på eller speciellt nära städer, men just det där genomgående, det betyder just det att man måste i allt man gör, helt som med klimat och med hälsa och sånt här, så vet du, nästan alla beslut så funderar man också på det, att vad är den här biodiversitetsaspekten.
Men då har man
och då är det ju liksom mycket bredare ännu än det här. Och det här gäller ju inte bara skog. Skogen är en nog väldigt viktig biotop där det finns mycket hotade arter. Men det finns också i våtmarker, myrmiljöer, åkermiljö, fjäll, skärgården, alla. Och det är kanske också det sorgliga att det har känts att hittills har man kunnat ganska bra peka ut att vilka fågelgrupper och vilka habitat är mest hotade. Men nu kan man ju nästan börja säga att det är helt överhängande. Det är liksom alla.
Enligt den här BirdLife's rapport just så understryker de just det, att det är alla miljöer just nu.
Och åkrarna är ju inte liksom på det sättet naturliga, utan de är ju av människan skapade. Men också sen, det finns ju många arter som lever just i den typen av människanskapad kulturmiljö. Mm. Men också de mår dåligt.
Vad tror ni att människans inställning till fåglar är så här? Jag menar, nu är det, ni har alla det som särintresse. Men är det så att jag får ibland så här känsla att folk säger att där är ju fullt med fåglar där i trädet där nu. Så att vad gapar de för? Att nu finns det ju... Och titta nu så mycket fåglar här som flyger omkring Salutorget. Att det liksom känns som att det inte riktigt skulle gå hem det här, att varför det är viktigt. Vad säger du, Jörgen Palmgren?
Det har att göra med det att om vi nu talar om en sån vanlig art som lövsångare, som en av våra vanligaste arter, så den har ju ingen betydelse så länge du inte vet att den finns till. Mm. Och med det här, om man pratar så allmänt om fåglar, så då är det ju liksom, som du säger, att där är många i trädet och där var Salutorget är fullt och så vidare. Men så länge man inte vet vad det är fråga om, så har det inte så stor betydelse. Alltså det är en sån här massa bara.
Jag tror att det är på samma sätt något. Och sen, jag tror nog att största delen av människorna är ganska positivt inställd till fåglar. De är ju så här sympatiska och trevliga och sjunger. Och utom sen sådana som kanske upplevs som aggressiva och skräniga, så kanske inte folk sen
är det är hemskt mycket av människan som upplevs som störande, har jag märkt. Men att jag tänker, det var lite intressant det som du sa här, Jörgen Palmgren, att lövsångaren till exempel, att så länge den liksom finns så uppskattas, så det är liksom kiva att den finns, men man kanske liksom inte förstår sen vad det innebär att om den inte längre finns.
Ja.
Är det, hur mycket har det att göra också med det ljud som vi är vana vid? Nu har jag hört många människor som är väldigt duktiga på fåglar och lyssnar efter fåglar, som säger att de har börjat sakna vissa ljud.
Mm. Det är ju, om något arter minskar, så då minskar också den sång och det ljud de har för sig.
Mm. Men märker vanligt folk sånt, att det är ett visst ljud som fattas?
Nu märker, tycker jag, liksom, om vi kallar vanligt folk då lekmän till exempel, så nu märker de att nu i år så är det endast lite näktergalar, det märker de nog. Men det är bara de här mest specifika som de har möjlighet att notera, eller det är kanske inte riktigt just det här heller, men det är vanligtvis så att det är bara de mest specifika som man lägger märke till. Alltså de övriga, så de är sen då hör till den här stora massan.
Mm.
Jag tror också att det är kanske så att lekmän ser liksom mera nu till hur det ser ut nu, och de kanske inte riktigt på det sättet kan så noga se hur det var för 20 år sedan. Jag menar, om de har ett fågelbrede till exempel, så har det att hur mycket fåglar där är, så har väldigt mycket att göra med hur den mat de har och hur mycket mat de har där. Och det kanske inte går riktigt i linje med hur det var för 20 år sedan i verkligheten, i en större omgivning. men det där, och sen märker de kanske inte heller just den här artrikedomen, att de kanske inte tänker på att de här arterna har försvunnit, och de ser mer av en viss art, men en andra art har försvunnit helt och hållet. Att de har kanske inte, eftersom på det sättet kanske lägger märke till exakta detaljer och skriver upp hur det var, så tror jag att folk inte missar helt enkelt det här.
Sen har vi den här shifting baseline-fenomen, det vill säga man också fågelskådare blir ju vana vid det, att vi har inte ortolansparvar här på samma sätt som vi hade tidigare. Att man går någonstans till någon större åkrar, så man väntar sig inte att man hör en ortolansparv. Sen när man hör en så är man glad och tycker att det här var något fint.
Finska heter den alltså peltosirkku.
Jo, just precis. Hör nog till de som har gått snabbast tillbaka.
Det är den enskilda, enligt BirdLife, som har gått snabbast tillbaka. Det står i den här rapporten och den blev valt i årets fågel av BirdLife, alltså 2020. Så var det årets fågel just på grund av att de ville fästa uppmärksamhet vid den här fina, lilla, vackra fågeln som på riktigt håller, är den följande som håller helt på att försvinna. Och det där, jag hade aldrig hört talas om ortolansparv förut.
Men en väldigt vanlig fågel tidigare.
Ja, förr i tiden, jo.
Nu har vi pratat mycket om skogsmiljöer och sånt, men det som lyfts fram i den här rapporten också, så det är att en stor orsak, så vi skyller ofta på att fåglar blir skjutna till exempel och jagade under sin långa flytt, vilket också händer, men att vi också själva har förändrat vår markanvändning, alltså jordbruk till exempel, så pass mycket att vissa arter som förut har trivts kring gårdar och så här, så de har försvunnit. Vilka arter är det då frågan om? Jörgen Palmgren.
No, ortolansparven var kanske det mest markanta exemplet här, men det där är ju jordbrukslandskapet det problemet att väldigt stora arealer är täckdikare. Och tidigare när det var öppna diken så fanns här alltid en liten remsa med det där annorlunda växtligheten där man odlar. Och nu när de här har försvunnit så då utarmar det fågellandskapet.
Ja, alltså dikes, helt vanliga gammaldags diken helt enkelt, är bra miljöer för fåglar.
Det är bra miljöer. Det blir mera sådana här bra kanter.
Mm. Ja, vad säger du, Annika?
Huvudtaget småskalighet, och det är inte sådana här jätteområden med monokultur. Och har man då diken så ännu bättre. Just att det skulle vara mindre arealer som man liksom har det här ena sorten på. Samma sak gäller ju skogsbruket.
No, om vi nu tänker så här att flera av dem som lyssnar kanske inte har ett lantbruk eller en bit skog eller något sånt här, och då kan det inte kanske hjälpa så mycket på den punkten annat än genom att försöka påverka beslutsfattare och så här. Men om du nu har en vanlig trädgård, sån här mediumstorlek, kan man göra någonting för fåglarna med den? Vem vill svara här? Det här gör jag på Palmgren först.
Lite smått kan man göra på det sättet att man har inte så väldigt städat. Och har inte en...
Jag tror många blir glada när de hör det här.
Det är en viktig detalj här. Och sen en sån här steril gräsmatta inte heller något särskilt
lockande.
Det kan locka en del fågelarter, men sådär, det är inte särskilt mångsidigt. Och sen naturligtvis det här, fast det är bara småskaligt, så det är giftanvändande. Det kan man försöka pruta på. Det kanske inte går helt, men man kan ändå försöka.
Ja, och sen kan man till exempel låta en del löv vara kvar så att man inte krattar hela tiden. Och om det är något träd i närheten som dör så låt det vara kvar, låt det falla av sig själv. Och sen kan man ju försöka hjälpa bina genom att då kanske plantera lämpliga blommor, ha någon sorts ängstypsgård och det där, eller sätta upp sådana små biholkar. Och sen gällande skogen ännu så som privatperson, om man verkligen vill göra någonting så kan man ju till exempel via lånanperintesäätiö så kan man ju både bli fadder för en skog eller betala liksom för en engångssumma som de köper skog för som skyddas. Och det är ju väldigt lätt att göra. Där kan man sätta just så lite eller så mycket som man vill på den saken. Och det finns ju motsvarande, det finns det också för kärrsystem och säkert andra för sko också, där man kan väldigt lätt vara med och hjälpa till.
Ja, Andreas.
Ja, när vi nu pratar om vad man kan göra som för från trädgårdar vidare, så när vi nu pratar om utrotningshotade arter, så en sak som folk inte tänker på, att i Finland får man ju jaga en del utrotningshotade änder, för de är under annan lagstiftning och utrotningshotningsstatus, så det har inte en direkt följd. En direkt lagstadgad följd för det, att får man skjuta dem eller inte. Så i Finland finns det väldigt många jägare, så en sak som man förstås kan som jägare göra är att låta bli att skjuta utrotningshotade arter, fast man kanske får göra, eller fast man får enligt finsk lag göra det.
Det samlades ju just namn på ett medborgarinitiativ för att riksdagen skulle ta upp det här till behandling.
Det stämmer,
ja. Att få, och nu är det bara corona för hela slanten, men sen när saker och ting går mera tillbaka till det normala, så har riksdagen en hel hög med medborgarinitiativ att börja beta igenom. Men det här är ett av dem, det vet jag.
Ja, jag känner till det.
Att förbjuda alltså jakt på sådana som direkt är hotade.
Ja, det skulle ju åtminstone vara konsekvent på något sätt. Att men där är ju mycket lagar bakom, så det här, det är politik förstås. Mm.
Ja, Annika, förstås.
Det kan man också som jägare, kunde man också försöka undvika att jaga i mörker. Jag vet att det jagas väldigt mycket i mörker, och då är det ju helt omöjligt att se vad man faktiskt skjuter. Och sen om man jagar, så har hund med, så att det som man skjuter faktiskt liksom tar man hand om. Att det inte ligger fåglar sen i vassarna och dör. Och det är ganska onödigt. Och sen överhuvudtaget så borde man ju försöka att inte skrämma upp de här fåglarna i onödan. Att det är ju så att de ofta sen den 20 augusti när jakten börjar, så blir de tvungna att flytta till upp till 1,5 månader tidigare än vad de egentligen skulle vilja flytta. Och som det också står i rapporten, så då hamnar de ju sen i södra Europa och andra områden. Mm. Ja, de blir skjutna. Att det ska vara väldigt viktigt att man försöker låta den vara i fred. Och när man jagar, så försöker man göra det så begränsat som möjligt, så att säga. Och tänka på de här sakerna. Och försöker också lära sig faktiskt hur man skiljer de arterna. Det är inte alls så hemskt lätt alltid. Det finns flera arter som liknar varandra. Och det är väldigt sorgligt om man i misstag går och skjuter en sällsynt skyddad art.
Men en viktig poäng är att det är ofta ändå möjligt att känna igen dem. Om man tränar.
Är det så?
Nu ska jag påstå. Nu kan ett tränat öga, så nu känner man igen de flesta arterna på en sekund. Men förstås de allra svåraste, så kan nog vara att förstås i en snabb situation. Nu kan det vara en, vet du, orta, hona, kan man lätt skjuta som en kricka, fast man skulle vara väldigt det här erfaren. Men ändå att det...
Jag tänkte här ännu med de här åtgärderna, vad man själv kan göra. Så det som många sysslar med är ju att de matar fåglar. Alltså småfåglar i synnerhet i sin egen trädgård eller sådär. Är det att rekommendera? Hjälper det alls, eller är det bara för egen trivsel?
Nu är det egen trivsel, och det hjälper delvis nog. Men det hjälper ju bara en liten del av arterna.
Jo, jag tänkte...
och inte de egentligen som
mest
är hotade.
Behöver det.
Nej, så jag skulle inte kanske se det. Det är ju en trevlig grej. Och inte är det någon,
men det är ju ingen skada heller.
Nej, det skulle jag inte säga.
För att det har talats mycket, det var så häftiga temperaturväxlingar till exempel den här vintern, så att jag som själv matar flitigt fåglar, jag har många ställen på gården, och jag tycker om att titta på dem, så märkte att när det blev riktigt den här smällkalla perioden, så hade jag nog djur där, alltså inte bara fåglar utan harar och hjortar och rävar och allt möjligt som dallar omkring där på gården. Så det där, men ni menar att det är inte en avgörande åtgärd för att hjälpa dem till exempel att klara vintern? Alltså inte hota
kanske det? Kanske någon gång på individnivå. Men ska vi säga, om vi pratar på populationsnivå och som ett verktyg för att minska på mängden utrotningshotade arter eller graden av utrotningshotning, så skulle jag inte se det som ett generellt viktigt en viktig metod.
Mm. Det där, jag funderar annars också, nu är det ju vår på kommande här och det har redan kommit en del flyttfåglar. Så här, i vilket skede är det som ni ser att hur det ser ut med årets populationer?
Sen först när de här taxeringarna görs som en sån, de här rapporterna grundar sig på, sen först så har man ett...
Men kan ni redan iaktta någonting?
Då får man en slags bild, men sen den där egentliga nedgången, så det handlar ju om många års data.
Ja, just
och då tittar man gärna liksom på en 10-årsperiod och vad är den där hastigheten som populationen ändras i snitt med.
Ja, för det finns ju olika variationer.
Ja.
De kan vara väldigt stora.
Ja, hos vissa arter så växlar de väldigt mycket, så fast det på riktigt är ett väldigt dåligt år, så det kan nästa år kanske vara
vilken,
bra igen.
Vilken art är sån till exempel?
Järdsmyge typisk. Okay, en art som har ökat, så den har sen då, om det är kallt här i norra Europa eller mellan Europa på vintern, så stryks en del av populationen bort. De klarar inte kylan.
Mm. Men är det här den tiden på året som ni börjar till exempel nu vara ute och skåda fåglar, eller är det för tidigt?
Nej, det har pågått hela tiden.
Det har pågått hela tiden, ja, därför skrattar du så där lite. Just så.
Okay. Men många blir aktiva just den här tiden när det blir ljusare och flyttfåglarna kommer, det är sant.
Ja. Fast kanske det sen blir mer i april sen som man börjar på riktigt se mycket flyttfåglar, så där när man går på en liten promenad ut. Så jag till exempel har nu inte stött nu på så hemskt många flyttfåglar tills vidare. Lite gråtrutare börjar komma dit på taken och på Trumsjön.
Ja, i Hange har jag hört rapporter från just
de grå. Sjöfågel som har kommit in.
Ja, och lärka.
Ja, det hade hon
funnits. Det är säkert just sånt som brukar vara så här.
Ja, sommärkan hör till det tidigaste. Att de börjar komma redan i februari. Liksom i år.
Ska vi, den här sista minuten här nu, så tänkte jag att säg nu att till exempel att om någon beslutsfattare lyssnar nu på det här, antingen då på kommunalplanet, det är ju kommunalval här på kommande också, så vad skulle ni vilja säga till dem så här när det gäller biodiversitet? Det är en utmaning att få ihop det på någon minut, men liksom, hur ska man vädja till att folk skulle förstå att det här är jätteviktigt? Tystnad, Råde, vad säger du, Annika då?
Ja, det borde nog kanske finnas någon sån här, som det finns konsekvensbedömningar som krävs för vissa saker, så det borde krävas mycket mera. Att just om varje gång en skog huggs ned så borde det göras en konsekvensbedömning på någon nivå. Det borde tas hänsyn till att är det här nu det vettigaste? Jag menar, det byggs till exempel parkeringsplatser väldigt mycket. Så här bara så gör man en parkeringsplats av en skog. Är det alldeles nödvändigt? Behöver vi ens de där parkeringsplatserna mera? Om vi behöver dem, kan inte sättas på tak eller under jord. Att konsekvensbedömningar mera.
Konsekvensbedömningar, ett sånt här konkret förslag. Konsekvensbedömningar av allt vad man gör.
Det här gäller nu inte liksom nationella rödlistan, men sen liksom den världsomfattande. Att sen när en art dör ut, så sen finns den inte mer. Så det här är nog också, det är ju liksom en värdediskussion och en etiska värden där bakom, men det här är nog också något som beslutsfattare kan fundera på när vi pratar om biodiversitet. Så vi är liksom hela tiden närmare och närmare det. Och sen när det börjar gå dåligt för en art i många länder, som vi pratar om till exempel brunanden som minskas överallt, ganska, inte kanske överallt, men nog på bred front i Europa. Så ort och landsparven också, så liksom sen, vi kommer till en situation där vissa arter dör på riktigt bort från jordklotet.
Det där, jag tackar er för den här diskussionen. Jag kan alltid hoppas att det brukar alltid förekomma till exempel sådana här veckoslut när man ska bånga fåglar och sådär. Att man ska titta att från sitt eget fönster eller från sin egen strand eller någonting. Och det brukar locka ganska många människor med. Och jag tror att det här är en hobby som är lite på växande. Det kan ju hända att sånt också bidrar till en större förståelse i alla fall för vilken rikedom det finns där ute. Annika Forsten, Andreas Lindén och Jörgen Palmgren, jag tackar er för att ni var med här idag. Och ni ska njuta av ert veckoslut, det ska vi alla göra. En ny debatt blir det på måndag, samma tid, samma kanal. Hej då.